I morgonpasset i P3, vi ska nu välkomna in morgonens gäst som är Nasrin Sjögren. Nasrin, välkommen hit.
Tack.
Du är abortmotståndare och taleskvinna för Människorätt för ofödda, MRO. Och du ligger även bakom en väldigt uppmärksammad kampanj som har pågått i Stockholm, oföddas rättigheter. Och då är det stora lastbilar som har kört omkring med jättebilder på väldigt läskiga bilder på ofödda foster. Det här har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet och folk har lite grann ifrågasatt det här.
Är det aborterade foster som...
Autentiska bilder på aborterade foster, ja. Mm.
På våran hemsida så finns det en bild på en sån här lastbil, men själva bilden är blurrad för det är läskiga bilder. Mm.
Men vad ville du säga med dem, med den kampanjen?
Alltså vi menar ju att ofödda är människor och vi vill visa på att varje abort utgör ett dödligt våld mot dessa små människor. Det vill vi konfrontera kulturen med.
Och hur tänkte ni då när ni valde att göra den här kampanjen? Vad hoppades ni att folk skulle tänka eller känna?
Innan jag går vidare och svarar på det så kanske jag kan få säga några ord om mig själv så att man vet varför jag kommer i den här frågan. Jag är själv mamma just nu, småbarnsmamma till 2 små barn som är 1 och 2 år. Mm. Och för 8 år sedan så gjorde jag en abort. Och jag var jätteglad för den här graviditeten. Jag ville behålla det här barnet och bestämde mig för att behålla det. Men sen blev jag övertalad av min omgivning till att ändå göra abort. För att jag var student och jag var bara 20 år. Och, ja, men det var liksom inte den bästa tiden i mitt liv till att bli förälder, vi tyckte omgivningen. Och jag valde, eller till slut så lät jag mig övertalas. Så jag gjorde en medicinsk abort på SÖS. Jag tog abortpiller och sen så kom jag till väntrummet och skulle vänta på blindtagen och få igång själva verkarna och kroppens liksom utdrivningsprocess. Mm. Men nu satte det här igång av sig självt så att jag fick slänga mig in på väntrummet toa för att ta mig igenom det på egen hand. Och där så ramlade allting ut med de här verkarna som red igenom kroppen och fostret ramlade ner i toastolen. Och jag blev så förskräckt över det som hände. Jag tyckte det var så ovärdigt och det kändes så sjukt och så vidrigt att liksom bara sitta där och se hur mitt eget barn, för det var verkligen så jag kände, försvann ner i toalettstolen på ett väntrum på SÖS. Det kändes så sjukt helt enkelt. Och i desperation försökte jag rädda upp det här som jag upplevde som mitt barn ur toalettstolen, men det gick inte. Jag fick inte syn på någonting. Och det enda jag fick upp var den lilla moderkakan som jag stoppade ner i en plastpåse, för jag tänkte att jag ville ha något slags minne. Eller jag ville liksom inte spola ner barnet.
Men innan den här händelsen, man förstår ju att det här var en väldigt uppskakande händelse. Ja. Det är svårt att höra det nästan. Mm. Men innan det här hände, då var du för abort, eller har du alltid haft...
Alltså, när det här hände så hade inte jag tänkt så mycket omkring
det. Okej, så du hade inte tagit ställning riktigt. Men den här upplevelsen gjorde att du kände starkt att det här tycker du inte ska få förekomma.
Det som hände, tidigare så hade jag nog samma inställning till abort som jag tror att de flesta människor har i Sverige idag. Att det är någonting som är olyckligt om det ska behöva hända. Man ska försöka se till så att man inte hamnar där. Och man ska inte göra vilka skäl som helst. Men det ska finnas, för rätt vad det är så kan man inte bli förälder. Då måste man få göra abort. Det var den inställningen jag hade. Och sen så blev jag gravid och så hade jag den här upplevelsen. Och det var ju i och med min egen oplanerad graviditet och oönskade abort, eller man ska säga det, som jag på allvar började tänka på den här frågan. Och vid det här laget, när det här hände, så var jag vegan och hade det som etik, så att säga. Och kom fram snabbt till att jag kunde inte tänka mig att göra abort om fostret hade, alltså ett hjärta som slog och som hade utvecklats längre än vad de räkorna som jag vägrade äta av etiska skäl hade gjort. För jag kunde liksom avstå att äta räkor av etiska skäl för att de hade rätt sitt liv. Men sen döda mitt eget barn som var mer utvecklat. Det kändes helt bizarrt. Så det var den inställningen jag hade i relation till mig själv. Men jag var fortfarande abortliberal eller alla andra.
Men du var ju feminist också. Ja. Men du vill inte kalla dig för feminist längre, eller?
Alltså jag är väl rent sakligt fortfarande feminist. Om man bara ser till själva definitionen. Mm. Men jag vill inte längre alltså, utåt kalla mig det och ansluta mig till i alla fall dagens svenska feministiska rörelse. För mycket på grund av det här.
Mm. För att ha rätt att bestämma över sin egen kropp är ju väldigt liksom, avgörande i feminismen, tycker jag själv.
Absolut.
Och att ett förbud då mot abort tar ju, alltså, det är ju en inskränkning av en rättighet för en kvinna, tycker jag.
Och det tycker jag att du har helt rätt i.
Men hur går det ihop då med din...
Det kan jag förklara. Mm. Alltså, om jag bara får ta väldigt, väldigt enkel och snabb kurs i abortmotstånd så alla förstår hur jag tänker. Mm. Det kan liksom underlätta diskussionen framöver. Mm. Så är det så att jag är ju för det första övertygad om att alla människor har ett inneboende värde i sig själva. Bara i kraft av att de är människor. Och att det värdet är lika stort som alla andra människors inneboende värde. Vi brukar kalla det för människovärdesprincipen. Det är det första. Det andra är att rent biomedicinskt, alltså vetenskapligt, så är det ett faktum att människan blir till vid befruktningen. Vid befruktningen så är det alltså så att en ny mänsklig individ blir till. Det är en hel organism, den har två mänskliga föräldrar. Det har ett typiskt mänskligt DNA. Det enda som behövs är syre, näring och skydd för att den här nya individen ska bli 70, 80, 90 år. Och det är fortfarande samma organism hela vägen. Du och jag och du också. Vi är alla samma organismer. Det kallas människor. Och så lägger du ihop de två. Alltså de principerna, eller liksom konstaterandena var för sig. Det ena är ju liksom en moralisk ståndpunkt med människovärdet och det andra är ett faktum. De för sig är inte kontroversiella. Det råder liksom inte några så här konflikter eller... Ja, konstiga diskussioner omkring de principerna var för sig.
Men hur kan du då också...
lägga upp dem, då blir det svårt.
Ja, men det är ju ändå intressant tycker jag att få höra, hur, för du håller ju med Hanna här om att varje kvinna ska ha rätt till sin egen kropp. Hur, på vilket sätt kan du hålla med det som Hanna står för?
Precis, anledningen till att jag hade hela den här lilla genomgången nu är just för att kunna svara på den frågan så att ni begriper den. Alltså inte för att ni inte skulle förstå annars, utan för att jag vill bara säga hur jag tänker.
Mm.
Och jag... VMRO och jag personligen tror ju precis lika mycket på kvinnans rätt till sin kropp och alla andra människors rätt till sin kropp som ni gör och som du gör, Hanna. Mm. Och den rätten till sin kropp handlar ju alltså om att jag har rätt att göra vad jag vill med min kropp så länge det inte går ut över en annans kropp. Och när man gör en abort, då är det så att man har en annans kropp i sin egen kropp. Det är en väldigt speciell situation. Men faktum kvarstår att det är en annan individ som jag har inom mig. Det är inte en del av min kropp, det är något som jag bär på inom mig. Och att göra en abort är att med uppsåt döda den här andra kroppen, den här andra individen. Och där går en gräns, menar jag.
Men du, får fråga, när tycker du att det är en individ? Alltså är det i själva befruktningsögonblicket tycker du att det blir en mänsklig individ?
Det är inte att jag tycker, det är att det är så rent vetenskapligt. Människolivet blir till vid...
Alltså livet blir till, men det är skillnad på att det blir liv eller att det blir en individ. Två celler liksom, tycker inte jag är en individ.
Ja, alltså, det är ju så en människa ser ut i den åldern och i det stadiet av sitt liv. Du har ju själv, alltså, det är inte så att du kommer från det här befruktade ägget. Du har varit i befruktade ägget på samma sätt som du har varit ett barn en gång. Det är samma individ hela vägen. Det är bara olika steg och olika åldrar i det minst mänskliga livet.
Där tror jag man ser lite olika på just ordet individ. För jag kan nog känna att jag liksom, för mig är en individ kanske en person.
Men vad är det som skiljer en person eller en individ från en människa? För en människa är det ju. Det kan vi liksom inte sitta och tycka om. För det är ett faktum rent vetenskapligt.
Det känns ju som att, eller det känns ju inte som, åsikterna går ju isär i den här frågan. Och det är därför vi har bjudit hit dig, för att vi tycker att det är intressant att höra hur du resonerar kring det här. Vi tycker också att det är intressant att höra vad våra lyssnare vill ställa för frågor och vad de tänker. 72250 är sms-numret, skriv P3 Mellanslag. Och din fråga. Idag snackar vi med Nasrin Sjögren som är abortmotståndare och även taleskvinna för människorätt för ofödda. Det är jättemånga som tycker till om det här ämnet och man får en stark känsla av att de flesta tycker inte som du. Och väldigt många av våra lyssnare undrar vad du tänker om abort fortfarande är fel vid till exempel våldtäkt eller incest. Mm. Vad tänker du om det?
Vid våldtäkt och incest, det är en av de frågorna där jag verkligen mer än något annat kan förstå att man känner att det skulle vara motiverat med en abort. Jag menar att det fortfarande inte är det. Och jag vet att det är sjukt provocerande. Jag tyckte själv att det var svårt att att ta till mig det här till en början när jag började arbeta med den här frågan och försöka sätta mig in i själva, ja, alla liksom olika frågor och vända och vred på allting. Men det är, alltså jag skulle vilja ta en parallell. I en del hederskulturer i världen, jag kommer själv från Iran, jag vet inte om det är så just där jag kommer ifrån, men ja, hederskulturer, så är det ett otroligt trauma om en kvinna blir våldtagen. Mm. Såklart är det det överallt, även i Sverige. Men här blir det ett väldigt, väldigt trauma för familjen och släkten och den närmaste anhöriga. Och det här traumat löser man, man tar tur med det genom att döda kvinnan. För då försvinner våldtäktstraumat och skammen för familjen. Det tycker vi är vidrigt och fel i Sverige. I Sverige tycker vi istället att man ska lösa våldtäktstraumat genom att döda en annan oskyldig individ. Det ofödda barnet. Det tycker vi MRO är lika fel.
Men vad alternativet då är att en våldtagen kvinna som absolut inte vill föda detta barnet, hon har blivit så jävla traumatiserad så att liksom, det är en av de värsta upplevelserna i hennes liv. Hon ska ändå föda detta barnet för att någon annan säger åt henne att göra det och sen ska hon ta hand om det. Är det alternativet?
Alltså alternativet är inte att hon måste ta hand om det. Alltså jag har all förståelse för hur man känner sig efter en våldtäkt. Inte för att dra på mig offerkoftan, men jag blev själv våldtagen när jag var 15 år. Jag vet precis hur det är. Jag kan mycket väl leva mig in i det. Och jag har själv gjort en abort, som sagt. Så att de var inte kopplade till varandra, mina två erfarenheter. Men jag har upplevt dem båda, så jag vet hur det är.
Men kan du sätta dig in i då hur det skulle vara om du skulle få lov att föda det? Om du nu blev gravid efter våldtäkten vid 15 års ålder. Att du, nu ska du föda ut barnet och ta hand om det. Och varje dag i resten av ditt liv liksom bli påmind om den här upplevelsen när du tittar på det här barnet som du har fött. Kan du sätta dig in i det?
Jag kan tänka mig det. Alltså, vad jag tänker är att det här ofödda barnet är till. Det är vid liv. Vi har människor omkring oss ute i samhället som har blivit till vid våldtäkter. Vi har Kristina Doktare som är ett exempel. Hon arbetar ju som läkare och har arbetat mycket just med sexualbrott på Balkan, tror jag att det är. Och är själv ett våldtäktsbarn. Och ingen skulle säga att hon, Kristina här, är mindre värd än någon av oss är. Och varför skulle hon då ha varit mindre värd innan hon föddes?
Men handlar det om att vara mindre värd? Jag kan inte se det riktigt så. Jag tycker mer det handlar om att man... Alltså, jag tycker det är så läskigt om det här, om det skulle vara olagligt med abort. Om det skulle vara olagligt. Aborter görs ju även i länder där det är olagligt med jättemycket påföljder liksom, som är livsfarligt för kvinnor. Tror du att aborter kommer ju fortsätta göras? Varför gör man inte... Varför?
Ja, alltså om jag bara tar en sista grej på våldtäktsfrågan så är det så också att aborten gör ju inte kvinnan ovåldtagen. Den tar inte bort våldtäktstraumat. Utan det
nej, men skit i det. Men det är ju ytterligare någon som bestämmer över hennes kropp om det finns en lag som säger att du måste föda det här barnet.
Alltså det är mer att det är ett faktum att barnet finns. Det är inte att vi bestämmer att barnet ska bli till. Utan frågan är hur man förhåller sig till den situationen där det här barnet har blivit till.
Jo, men då är det ju så att det är mot lagen att göra någonting åt det för henne, även om hon vill.
Ja, om man har en lagstiftning som säger att det är fel. Mm. Men så, det här med illegala aborter, om vi ska ta nästa fråga, så är det så att jag är precis lika mycket emot illegala aborter som emot legala aborter. För varenda abort, oavsett om den är legal eller illegal, leder till att minst en person dör. Och oftast så blir även kvinnan eller mamman då skadad, och i värsta fall så dör även hon. Och ja, hur skulle jag kunna vara för det? Jag är ju helt emot de båda. Och så är det ju som många andra företeelser i vårt samhälle och i vår värld, där vi går in och aktivt förebygger, stävjar och förbjuder. Att de sker i alla fall. Vi har haft mord alltså på födda människor i alla tider genom hela mänsklighetens historia. Ofta så är det ganska skitiga historier rent ut sagt, där den som utför gärningen också själv far illa och riskerar både liv och hälsa. Och vi har många sådana fall. Och lösningen på det har ju aldrig varit att vi ska införa liksom kliniska avrättningskliniker där man kan lämna in människor som man vill ta livet av. Utan det försöker man ju lösa på andra sätt, där man värnar människors inneboende värde och rätt till liv.
Men någonting som jag tror, alltså jag kan känna att jag reagerar lite grann på det, och jag tror att när jag ser responsen från våra lyssnare så tror jag att många tänker så. Att det känns som att du värderar det lilla, 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 precis nyblivna livet mer än kvinnan som kanske är 16 eller 22 eller 32. Det känns som att det finns ingen riktig balans mellan de två.
Det är inte sant. Jag menar alltså att den ofödda är lika mycket värd som kvinnan som är gravid. För att de båda är lika mycket människor. Bara olika mycket gamla, olika utsatta, olika värnlösa.
Så ett liv som precis alltså har kommit till genom befruktning är lika mycket värt som en kvinna som är 32 och har gått i skola och har familj och jobbat och har en hund och ett hus. Och det är precis samma sak, tycker du, de två?
Alltså, då skulle jag väl ställa motfråga. Tycker du att en nyfödd människa är mer eller mindre eller lika mycket värd som sina föräldrar?
Jag kan nog tänka mig att många här reagerar på att en vuxen eller en person, alltså jag tycker att en person är någon som har liksom levat lite, kommit ut ur kroppen och börjat leva, har lite andra förutsättningar. När man pratar om det här som han är inne på hela tiden, rätten till sin kropp, det blir ju väldigt, det känns som att för en kvinna så är det ganska avgörande att få liksom ta de här besluten, att styra och ställa själv. Mm. Jag ser det som en jätteskillnad på ett precis nykläckt, nyblivet liv, ska jag säga. Eller en person som vars liv kanske förstörs efter en våldtäkt och så vidare.
Alltså våldtäkten är ju våldtäkten oavsett vad man gör sen efter det. Än en gång, alltså en abort kommer inte backa bandet, kommer inte att få någonting som hänt innan, ens graviditeten i sig ogjord. Det är viktigt att komma ihåg det, för vi tänker gärna att det är som en slags quick fix, liksom en nödutgång, men det är inte det.
Men tror du att, jag känner folk som har gjort abort, det är liksom ingen quick fix.
Nej, det är det jag säger att det inte är, alltså, men många har det föreställningen innan de har gjort.
Ja, men det är ju väldigt, det är ju traumatiskt liksom. Men,
och varför är det, om det inte är människor? Varför är det, om det inte är människor?
Det är för att det handlar om ett, liksom, det är ett ingrepp i ens kropp.
Men en blindtarmsoperation och ett ingrepp i ens kropp.
Det är också traumatiskt.
Kan också vara traumatiskt. Jag tror att alla ingrepp i ens kropp kan vara traumatiska.
Men kommer man fortsätta ångra att blindtarmen försvann flera år efteråt? Eller liksom undra hur det hade blivit om blindtarmen hade varit kvar? Hade det varit 8 år nu? Hur hade det gått då? Det tänker man inte omkring på det sättet.
Vi ska
det
är inte sak. Fortsätta prata med Nasrin efter nyheterna. Om vi ska fortsätta ta era frågor som kommer in på sms och även på vår hemsida. Idag så talar vi med Nasrin Sjögren som är abortmotståndare. Och det var väl länge sedan det tickade in så mycket sms och mejl till programmet. Det känns återigen som att du är ganska ensam om dina åsikter, Nasrin. Alla vänder sig emot ditt resonemang och väldigt många är väldigt, väldigt upprörda. Det måste vara någonting som du är van vid att möta, att folk blir lite irriterade på dig. Är det inte så lite heller?
Jag är van vid att människor blir väldigt arga på mig. Jag är van vid att få ta emot hot och jag har blivit påhoppade när jag har demonstrerat på stan. Så det hör till.
Vad pratar du om på fester då? Drar inte upp detta det första du gör?
Det gör jag inte. Nej, det kan jag inte säga. Jag kanske svårt att tro just nu, men jag är en vanlig människa med ett vanligt liv och vanliga vänner. Och liksom, men vardag, även jag.
Du är ju faktiskt någon som står relativt ensam i dina åsikter. Hur är det att vara en som tycker helt annorlunda? Ja, men som Hanna säger, när du är på fest.
Ja.
Om ämnet skulle komma upp. Inte håller du inne med vad du tycker? Du måste ju ändå stå för det
jag
du tycker.
Jag hoppar inte på folk med vad jag tycker. Alltså i alla sammanhang. Lite socialt know-how har ju även jag.
Hej, Nasrin. Abort är fel.
Men precis. Det är inte så jag börjar. Men det är klart, om någon frågar mig vad jag tror och tycker, då säger jag det. Det här är ingenting jag skäms för. Jag tror ju att det här är sant och riktigt. Och alltså, hur många som håller med mig är ju inte det som avgör huruvida det är rätt eller fel. Det är inte så vi avgör frågor som har med sanning och etik att göra.
Men varför tror du att du är så ensam om att tycka som du gör?
Oj, det kan jag prata i en hel vecka om. alltså dels så är det ju så här att vi har haft den här abortlagstiftningen i Sverige sedan omkring 40 år nu. Alltså jag antar att ingen av er är över 40, så vi har ju vuxit upp med att det här är en rättighet, det är så vi betraktar det. Och vi har också fått lära oss mer eller mindre explicit att den ofödda är inte en människa. Och då är det inte kontroversiellt med en abort, annat än att det blir som en existentiell kris för en själv. När
kontroversiellt är det ju i vilket fall. Alltså,
inte på det sättet som om vi skulle förstå att det var människor som det faktiskt är.
Ja, men förstå, ja. Men
så du menar att du är en av få som har förstått och alla vi andra, vi har inte riktigt fattat vad det handlar om?
Jag skulle mena att de flesta av oss är någonstans alltså, indoktrinerade av den kultur som vi lever i, som accepterar och legitimerar och faktiskt också hjälper till med att utföra aborter.
Men jag undrar en grej. Hur ser könsfördelningen ut inom er organisation?
Vi är ju ingen medlemsorganisation, utan det är mer som ett nätverk där människor ansluter med det de känner att de kan och vill bidra med. Så att det är svårt att säga generellt, alltså över aktivisterna, för det varierar. Men jag kan tala om att i styrelsen så är vi ungefär 50-50, alltså kvinnor och män.
Vi ska
lätta övervikt på kvinnor faktiskt.
Gå in på det här med lyssnafrågorna alldeles strax. Maria har på vår hemsida skrivit som rubrik: vad är det för människa ni har där? Nu stänger jag av radion, vad är detta för fjant? Ska barn födas till ett liv där de inte är önskade? Jag har gjort abort för 15 år sedan och det var det bästa beslutet i mitt liv. Ska barn födas till ett liv där de inte är önskade?
Alltså, jag tycker att det är väldigt onödigt att aktivt se till att bli gravid om man nu inte önskar att ha barn.
Vi vet ju inte vad Maria har för historia. Hon har inte skrivit det, utan det kan ju vara så att hon blev våldtagen eller att det hände någonting. Och om det nu är en sån traumatisk historia.
Om jag får förtydliga, så menar jag helt enkelt att självklart tycker jag, liksom alla andra, att det bästa är att man inte överhuvudtaget blir med barn om man inte vill ha ett barn. Men det är inte det vi diskuterar här, utan vi diskuterar ofödda små människor som de facto finns till i verkligheten lika mycket som vi gör. Och det man säger när man gör ett sånt uttalande är att det är graden av hur önskad du är av din omgivning som avgör din rätt till liv, alltså din rätt att få finnas till. Ett exempel som tydliggör hur jag ser på det här är hur man i, tror jag det var Colombia, kan det vara 80-talet, jag minns inte detaljerna, men i alla fall så fanns det en massa gatubarn. De levde förskräckliga liv, ingen önskade dem, de ställde till med kriminalitet, de knarkade, de bodde i avloppssystemen, det var liksom bara skitigt och det var äckligt och ingen var lycklig, och de som led mest av det här var förmodligen de här barnen själva. Och då var det en polisofficer, eller en polis, som tog det här i egna händer och började skjuta av de här barnen. För de var oönskade, de ställde bara till med elände och det var bara negativa konsekvenser av att de fanns. Det är samma syn på människolivet.
Nej, fast det är ju många barn ändå, får vi ju faktiskt. Det finns ju många barn som är oönskade, som föds och som hamnar på gatan och som lever hela sitt liv, eller hela sitt liv. Jag menar, de kanske, det finns många barn som far väldigt illa av att födas av någon som inte kan eller vill ta hand om dem.
Story of my life. Alltså, jag växte upp i fosterhem och bodde i knarkekvartar och rände på gatan hela min tonårstid igenom. Jag önskar inte att någon hade dödat mig i moderlivet för den sakens skull. Jag tycker att jag kan få bestämma själv om jag ska få leva eller inte. Inte att min omgivning ska bestämma om de önskar mig eller inte. Och därför ska de avgöra mitt öde liksom på det sättet.
Vi har fått ett sms från en som faktiskt blev till genom en våldtäkt. Som skriver: hej på er, jag vet väldigt mycket om detta då jag är ett våldtäktsbarn. Som min mamma födde när hon var 20 år. Hon fick lägga jobb och liv åt sidan för att ta hand om mig, ett barn hon inte ville ha. Men jag var en dold graviditet som upptäcktes för sent. Jag skäms över mitt liv hon gav mig och jag förstörde hennes. Jag är för abort.
Jag vet inte, för jag tror någonstans här också att det var någon som skickade in det. Och jag tror det var en Oscar. Vi har fått in jättemånga frågor. Men han tyckte också att det var väldigt viktigt att poängtera att det finns två olika faktorer i den här diskussionen. Liksom, å ena sidan så är det en diskussion om en kvinnas rätt till sin kropp. Och å andra sidan så är det en diskussion också om ett ofött barns rätt till att leva.
Sin kropp.
Ja, och med det som grund så har filosofen, har vi fått in ett sms där någon skrivit att filosofen Peter Singer tycker jag har ett vettig inställning till abort som är logiskt rent vetenskapligt. Även om nu ett befruktat ägg skulle vara en individ har ju den inte tankar och känslor som en vuxen och kan inte reflektera. Så länge de inte har en egen uppfattning om sin framtid kan det ju inte vara lika illa som ett mord. Dessutom vet man inte att barnet kan få ett bra liv, vilket ytterligare motiverar att man ska få avsluta livet innan det börjar.
Tack. Det var jättekul och skönt att få det inlägget här. Peter Singer är en av de meningsmotståndare vi har som jag känner den största respekt för faktiskt. Det är för att han förnekar inte verkligheten, han förnekar inte faktum. Jag har ett YouTube-klipp med honom på min hemsida faktiskt. Där han säger rätt upp och ner att jag, ofödda, är människor. De är vid liv och de är DNA-mässigt och liksom genetiskt och allt sånt tillhöriga människoarten, människosläktet. Det är ingen tvekan om den saken. Och sen säger han, då är frågan om man tror på människovärdet eller inte. Och då säger han att nej, det gör inte jag. Han avvisar det och han menar att rätten till liv hänger inte på om du är människa eller inte. Utan det beror på andra faktorer som om man är medvetande, ja, och allt annat som du läste upp här. Mm. Och den hållningen kan jag respektera, då är man renhårig. Vad Singer också tar konsekvensen av, eftersom han är filosof och han är konsekvent, är att han då förstår också att då kan vi inte hålla på att begränsa rätten till abort till halvvägs in i graviditeten. Faktum är att vi alla begränsar kvinnans rätt till sin kropp någonstans vid vecka 18-22. Därefter har hon inte rätt att avbryta graviditeten enligt lag, hur mycket hon än skulle önska det. Och det tycker han är fel. Han tycker att man ska ha rätt att göra abort graviditeten igenom, och så tycker han att man ska ha en viss ångerrätt. Alltså på typ, ja, men några månader, tre månader eller vad det är, efter förlossningen.
Men hur skulle du ställa dig till det? Alltså säg att de skulle göra ändra lagstiftningen och säga, ja, men du vet, 8 månader, 9 månader strax innan du ska klämma ut ungen. Så liksom när du vill avbryta det så får du avbryta det och ta på dig det ansvaret.
Det skulle jag tycka var renhårigare. Och då är man konsekvent. Det jag har problem med är att i vårt samhälle påstår vi att vi tror på ett absolut människovärde, och samtidigt så visar vi i handling gång efter annan att vi inte gör det. Att vi tycker att det är okej att döda människor när de inte passar oss våra syften. Bara för att de är ofödda.
Det är väldigt många tjejer som hör av sig. Bland annat Carolina på vår hemsida. Carolina skriver, jag är 23 år och gjorde nyligen en abort. Vilket jag är glad för. Det är väldigt många tjejer nu som hör av sig. Och berättar om att det hade inte liksom funkat i deras liv. Mm. Det var ett bra beslut. Det är klart att det var inte lätt att gå igenom. Mm. Men det är ingenting som de har gått mot dåligt över. Utan det har tvärtom liksom räddat deras liv. Så många uppfattar ju ändå att det här är någonting som räddar sitt eget liv, så att säga. Mm. Och att det är en positiv möjlighet för kvinnor som vill styra över sina egna liv och kroppar.
Det förstår jag absolut. Men nu är det ju så här att när man säger att det har räddat mitt liv, att jag har gjort den här aborten, så menar man väldigt sällan att det räddade mitt fysiska liv. Att jag faktiskt var hotad av döden om jag hade genomlevt den här graviditeten. Utan vad man menar är att jag hade fått ett annat liv än det jag hade tänkt mig. Och det hade medfört begränsningar som jag skulle tycka var jobbiga. Det är det man säger. Och det är en helt annan sak. Alltså 95% av alla aborter sker av skäl vi aldrig skulle godta annars för att döda människor. Men här är det av någon anledning okej. Okay. Och det är den anledningen som jag vill ha fatt i. Och jag vill ha ett riktigt svar på det.
Nasrin, vi får säga så här. We agree to disagree. Nu ska vi avrunda detta. Och vi tackar dig så jättemycket för att du kom. Jag har en känsla av att det här snacket kommer att fortsätta på sverigesradio.se/p3. Tack för att du kom.